En podcast från Aftonbladet.
VM-kvalet ska avgöras. Landslagstruppen har redan behövt göras om. Och transferfönstret har fått hybris. Ja, du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Den här veckan laddar vi inför Sveriges avgörande VM-kval mot Danmark. Anna Anvegård är inkallad, mittbackskrisen lever vidare. Och frågan är hur Sverige egentligen ska formera sig när en VM-plats står på spel. Dessutom måste vi prata om World Sevens, Katie McCabes förbjudna flytt. Och en damallsvenska där Hammarby gasar vidare medan flera andra lag fortfarande letar efter kartan. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, ny vecka, nytt avsnitt, en gång på olika plats. Så jag ber om ursäkt ifall det är som så att ljudet inte är tipptopp. Det är svårare att få till när vi inte kan sitta i vår bekväma lilla poddstudio som visserligen alltid tar slut på syre, men ändå. Saga, hur är läget med dig?
Ja, men det är bra. Och jag tar lärdom från senast att jag satt och svajade fram och tillbaka, för när man sitter så här på distans och så tenderar man att röra sig mer, för man inte har en mikrofon framför sig. Och nu har jag telefonen verkligen stationerad och jag får inte röra mig. Så att vi hoppas att jag håller mig till det för att göra det så bra som möjligt för våra kära lyssnare. Så att det är bra med mig. Jag måste säga att bara snabb, jag skickade till dig, men en snabb avstickare. Jag är ju mitt i att kolla, jag är lite sen på den bollen, men jag är ju mitt i att kolla förskolor till Lara. Och när jag insåg att jag var sen på den bollen så gick jag förtvivlat till öppna förskolan där jag bor och bara, ja, men du vet, fick lite information och sådär. Men det var inte det som var intressant. Det var att i det här otroligt kreativa, lummiga, fantastiska stället som öppna förskolan var, eller är, så ser jag först en figur av Zlatan och något citat sådär. Men precis bredvid ser jag Marta Vieira da Silva. Och så står det liksom hennes CV, massa saker hon har vunnit och så vidare och så vidare. Så bara blir jag så varm i kroppen att man, alltså vet du, det är så liten grej, men den är så stor också. Så jag blev helt överlycklig när jag såg den imagerin och liksom vad som stod om henne och skickade givetvis det till dig. Men jag var tvungen att bara dela det. Det kändes väldigt upplyftande på mer fronter än en, för att jag fick också bra information från öppna förskolan. Det är ingen panik. Min dotter kommer få komma till förskolan at some point. När det blir, det återkommer vi med.
Det känns ändå tryggt att Lara får komma till förskolan någon gång. Känns ju också som ett bra ställe då att landa på.
Verkligen, alltså i mellantiden här så känns det som att jag hittat helt rätt. Så att nej, det är nog om den biten, men det var ju bra influenser definitivt.
Ja, har det hänt något annat kul sen sist då?
Ja, jag höll på att säga det säkert, men mest fotboll tänker jag väl. Det är väl också i och för sig kul. Tänker du på något speciellt eller var det bara en öppen fråga?
Nej, jag bara undrade lite så vad du haft för dig, om det har hänt något kul som du behöver uppdatera om.
Nej, jag vet inte fan du, men det har ju varit en veckoomgång däremellan som är lätt att glömma.
Ja, det händer ju saker hela tiden. Det har varit så sjukt mycket matcher. Jag kanske skyller min förvirrade hjärna på just det. För att jag var med om en mycket, mycket märklig sak i fredags tror jag det var. Hade varit och tränat. Var svintrött redan av det, för jag hade kört i en värmesal. Då blir man ganska dränerad. Man får lätt huvudvärk. Ska bara snabbt in på Maxi, handla. Går in jättenöjd, har en kasse i varje hand. Håller i skannen i den ena handen. Har mitt ICA-kort i telefonen, så jag skannar ju den för att plocka ut skannen. Sen när jag väl kommer till kassan och ska lösa ut mig, då ligger det ingen telefon i min ficka längre. Så att den här snabba lilla handlingsturen som det skulle vara, den tog 2 timmar i jakt på en telefon. Jag har aldrig känt mig så dum. Och när man kommer där, jag började ju då med bara, ställ ner kassarna, titta igenom dem. Hittar den ingenstans. Börjar gå samma varv som jag har gått genom affären en gång. Ser den ingenstans. Går och frågar i kundtjänst. Hej, har ni möjligtvis fått in en telefon? Nej. Okej. tittar igenom kassan igen. Nej, ligger fortfarande inte där. Sen reagerar jag över att jag har på mig trådlösa hörlurar. Känner att men podden jag lyssnar på, den rullar ju. Så den måste ju vara någonstans. Och den kan inte vara för långt bort, för då hade det brutits. Så var är den? Det här slutar alltså med att butikschefen blir inkopplad.
Nej.
Och hjälper till att sitta och titta på övervakningsfilmen. Över hur jag har gått igenom butiken för att leta. Var tar den vägen? Och han bara, nej men jag ser ju också helt tydligt. Du skannar den där, sen lägger du den i din ficka. Och jag bara, ja, och där är den inte. Han bara, nej, och den är ingenstans under hela din promenad igenom. Alltså, den ångest.
Men vad var den då?
Det slutar med att jag där får be dem om hjälp. Men kan ni möjligtvis så här, bara så att jag kan betala, få fram min skanning via personnummer. Och sådär, ja, det löser vi. Går ut, sätter mig i bilen. Reagerar på att bilen också kopplar upp mot telefonen. Så jag kan ringa genom bilen. Och jag bara, okej, hur långt kan det räcka? Kan det ligga kvar där inne någonstans fortfarande då? Passa på att ringa lite innan jag börjar köra. Sen när jag nästan är hemma, då ringer min telefon igen. Jag kan svara. Då ligger den alltså i en blombukett som jag har köpt. Som har två lager papper. Mellan två av de lagerna. För att butikschefen tittade ändå ner i blommorna och bara, kanske här.
Oh,
jag bara, nej, men jag har tittat där också. Ja, det var sen när jag kände mig så dum och la alltså 2 timmar på att gå och leta igenom den här butiken.
Och så en total ångest säkert också, för det är ju ändå telefonen, ja, innehåller ju ganska mycket viktiga grejer.
Den gör ju det.
Åh, fy fan.
Jag... Och man känner också, bara, nej, men jag kan ju inte ringa någon.
Nej.
Jag kan ju inte meddela någon.
Men,
så här går jag runt, all by myself. Med min podd i öronen. Så jag har ju också fått höra ganska många grejer. Du måste ju ha förstått att du hade med dig den typ hela tiden.
Ja.
För att annars hade dina hörlurar brutits.
Nej, exakt. Men det var
ju ändå, det var ju ändå en stor affär.
Ja, det måste ju varit lite skönt. Jag glömde i och för sig, nu när du säger det, jag var i stan med Lara och skulle prova någonting på Mango. Och så hade jag lagt telefonen jävligt slarvigt uppe på det. De finns ju alltid en liten hylla på Mango. Där, den har jag lämnat där. Det är en helt ny telefon. Sprillans liv. Så att när jag springer in igen så är det någon i det omklädningsrummet och jag bara, ursäkta, hallå? Och hon bara tittar ut, ja, lite så obekväm, och jag bara, min telefon är den där inne? Och så fick hon liksom peta ut den genom hålet sådär, för att hon stod ju bytt om. Så det var ju lagom awkward, men inte, det tog inte 2 timmar, det tog kanske några sekunder, för jag hade ju riksångest och löpte snabbt tillbaka till omklädningsrummet. Det har det varit i. Men
ja,
inte lika
dramatiskt. Jag kan säga, jag gick jättesnabbt igenom hela butiken också, men inte, för jag tänkte också det, jag bara, men det kanske låg där jag ändå typ plockade upp jordgubbar, för då tittade jag ju ändå lite i kartongen för att se så att alla var bra. Nej, inte där.
Fy fan. Ingenstans. Vilken panik.
Ja, så att det var min mest dramatiska händelse
när det är din status liksom, lite så.
Ja. Det säger mycket om vad min hjärna är just nu. Så att jag hoppas att vi ska kunna få ihop ett ganska koncentrerat avsnitt ändå. För nu befinner jag ju mig i Göteborg. Kikar ut lite, det blåser en del. Men solen skiner och temperaturen börjar skruvas upp. För att det väntar ju en ganska så viktig match till helgen. Eller ja, på fredag när Sverige möter Danmark. Och det har ju hänt... Där har det ju definitivt hänt en del sen sist. Det har varit in och ut ur truppen. För det första vi diskuterade senast, vad behöver Anna Anvegård göra mer för att vara med? Uppenbarligen så behöver hon att en mittback blir skadad, för då kommer Anna Anvegård in. Tankar kring det?
Ja, det har jag. Men innan jag går in på uppdateringen, kanske dåligt att avbryta just dina tankespår här, men känner du av att det är en viktig match? Känns det i luften? För du har ju ändå varit runt spelarna nu. Det är ju en spontan så här jag har.
Än så länge så känns det inte så. Det som lite signalerar det är ju egentligen det som känns lite märkligt, för att man inte har varit med om det innan, det faktum att Nathalie Björn är ju här utan att ens vara med i truppen, och hon känns ju som livets mood manager just nu. Alltså hon är så glad över att vara i närheten av en fotbollsplan. Hon trivs i det här gänget och hon är ju med tack vare sina ledaregenskaper och att man vill få in det i gruppen igen. Det är väl det som mest talar för att vi står inför något viktigt nu. Sen har det varit ganska intensiva de två första dagarna här. Vi fick se hela träningen den första dagen. Nu dag två så var det 25 minuter och då hinner man inte se jättemycket. Så att än så länge har man inte känt av det. Jag misstänker att det kommer kännas av betydligt mer imorgon när vi förflyttar oss till Danmark där den här matchen ska spelas. Men man märker ju på spelarna att de vet vad som står på spel.
Ja, men då ska vi hoppa raskt tillbaka till din fråga angående nedlag ut och andra går in. Och det är ju ändå intressant, för vi pratade om det redan förra veckan kring att man valt att addera en försvarsspelare och vad det sen då betydde offensivt och så vidare. Jag för mig också att utan att quota mig själv eller dig, så har jag för mig att vi ändå säger att borde inte bättre att bara plocka bort Nelhage från första början om det skulle betyda att man ska mixtra med truppen och att man gör lite mer raka byten. Men oaktat det så fick vi ju vår vilja igenom, för vi har ju härjat kring Anvegård och vad vi tycker att hon förtjänar. Och sen är det ju samtidigt så, när hon väl kommer in på det här sättet, så är väl också frågan hur kommer hon användas. Om hon har haft så svårt att bryta sig in, kommer vi ens få se tillstymmelse till spelminuter för henne? Det är ju liksom min första tanke kring det. Så att jag vet inte om du har kunnat utgöra någonting. Som sagt, det är ju varit två dagar in på lägret här, men har du fått någon känsla för vilken position, och är det någon ny liksom trollkonst som pågår, eller vad har du?
Let's just say, det pågår mycket i den här truppen. Mm. För det första så är ju Amanda Nilén öppen med att hon är uttagen som mittback i den här truppen.
Alltså jag önskar att folk kunde se mitt ansiktsuttryck just nu.
Ja, det önskar faktiskt jag också.
Oh, herregud, ja, kör.
Hon är då ett mittbacksalternativ, har spelat det sista månaden i Tottenham, tycker själv att det har gått över förväntan. Fick ju göra sin första match som mittback mot tuffast möjliga motstånd i form av Bunny Shaw, och blir man inte rädd för det, då känns det känns ju ändå tryggt att man känner att okej, nej, men det här, det kan jag ta mig an. Och hon känner ändå att hon har trivts i den rollen. Sen så tror jag ju då absolut att hon är som backup mittback. Jag kan inte se något annat än att Amanda Ilestedt och Bella Andersson kommer vara de som startar som mittbackar. Men där bakom så är det ju tunt om man inte räknar Nildén. Man får ju också räkna in Sofia Reidi som mittback för att vi ska få ihop mittbacksalternativ i den här truppen. Anna Anvegård, vi lyfte det med henne, att hur det var att komma in lite på Elmas bekostnad då, och att det är en mittback out och hon kom in. Hon lovar att hon inte kommer spela som mittback. Det känns Däremot så sa hon att hon har ju faktiskt matchats en del lite lägre, alltså som åtta på ett mittfält snarare än som tia kanske i det här landslaget. Och ja, vill man kunna få in Skröder och fortfarande ha kvar Blackstenius, men att man vill ha med in länken med Anvegård, ja, då får hon väl vara åtta. Eller så får man se det som att hon kan komma in när man känner att Stina ska bytas ut och man kan flytta upp Skröder eventuellt. Sen är ju frågan hur många minuter har Skröder i benen, för att det händer ju också något som jag tycker är lite märkligt. Nämligen det faktum att den spelare som det blev flest rubriker kring, förutom då frånvaron av Anna Anvegård, nämligen petade Rebecka Blomqvist, är ju också här. Men hon är här som spelare 24. För det är inte så att Felicia Skröder inte här, utan med tanke på att man ska kunna anpassa hennes belastning i träning, så har man också kallat in Rebecka Blomqvist. Och det måste kännas konstigt för Rebecka Blomqvist att vara här, när av det vi har sett så har Skröder tränat på exakt som planerat. Det märks inte alls det här blödningen som hon ska ha fått i höften. Sen är det klart, Häckenspelarna kommer från ett ganska hårt matchande. Det har varit många matcher på kort tid. Det har varit viktiga matcher, det har varit anspänning, belastning. Vi har ju sett att man har sparat en del på Skröder i damallsvenskan. Exakt. Till exempel. Och sådär. Så att, jag menar, den problematiken finns ju, men det måste ju vara jättekonstigt för Rebecka Blomqvist att vara här som en extra träningsspelare när hon var med i en startelva senast.
Ja, nej, jag satt också och tänkte på det att speciellt så som du beskriver att om hon då dessutom är i träning så blir det ju ännu mer påtagligt hur avvikt allt känns. Sen samtidigt så tror jag att för hennes del så är det ju en ypperlig möjlighet att visa vad hon är gjord av rent mentalt, att vad hon har för inställning, hur hon förhåller sig till att bli nekad, till att sen bli inplockad som sista minuten alternativ.
Går ju inte i det läget heller att tacka nej.
Nej, alltså ja, det går ju, men då har du ju bränt dina broar. Det har du ju definitivt. Ja. Så att det, om man ska utgå från att hon vill ha en framtid i landslaget, så nej, då går det ju inte att tacka nej. Och att hon någonstans också måste komma dit med en sjudundrandes bra inställning med glädje och stöttning till de som är uttagna. Liksom. Så att nej, det är väldigt... Det är en märklig situation, men sen samtidigt så tror jag att man får ta det som att så här, det är ett landslag vi pratar om. Det är faktiskt fortfarande det finaste du kan göra i fotbollssammanhang. Och jag tycker också att man måste ha någon slags ödmjukhet inför det. Och att jag tror att hon definitivt känner så här, men vad fan, jag får fortfarande vara i det här sammanhanget. Och jag hade känt så i alla fall. Jag hade klart varit besviken i första läget, men sen samtidigt... Vadå, ska man ha en fis på tvären sen när man väl får handen utsträckt? Nej, då säger man väl tackar och tar emot och så kör man. Och så får man se hur långt det bär. Det kan också bli så att hon får lite blodad tand att vet vad fan sen vad fel val du gjorde liksom. Men samtidigt så har ju också Tony, oavsett vad tror jag någonstans det är så här. Vi kan sitta och spekulera kring spelare och vad som är bra och vad som är dåligt, bla bla bla. Men ibland handlar det bara om en känsla från förbundskaptenen. Alltså de bara får en feeling för någonting. Ibland är du den spelaren som får favör av det och ibland är du verkligen inte det. Och jag menar, alla som spelat fotboll på högsta nivå har ju definitivt haft en sån tränare som antingen har älskat det eller som inte har gjort det. Och har man då fått erfara det så ibland får man bara acceptera läget och försöka hålla sig så bra form som möjligt. Nu är det landslag, nu handlar det inte om form i lång tid utan nu är det liksom bara antingen hoppa på tåget eller get out. Och det tror jag att Blomqvist, om någon, det känns som att jag känner inte henne, men det är alla intryck jag har från henne och hur hon har inställning till saker. Du har ju pratat mycket om henne sedan hennes sjukdom och allt hon har gått igenom där. Alltså jag har bara bilden av att hon är en otrolig jävla maskin när det kommer till ha rätt inställning till saker och perspektiv. Så att är det någon som ska vara med om det så tror jag hon är rätt person att hantera det.
Jag håller med om det. Om vi ska gå tillbaka då lite till Anna Anvegård som ju då blev inkallad. Det blev ju ganska speciellt för dagen innan trupputtagningen så ringde Tony Gustafsson Anna Anvegård och berättade att nej, det blir ingen trupp den här gången heller. Och i den besvikelsen hon betonar också verkligen att hon uppskattar att Tony Gustafsson hör av sig, att man har den kommunikationen, att hon får veta att hon inte kommer vara med och lite kunna, ja, men så prata kring hur man tänker och så. Sen sa hon ingenting om exakt vad de sa i samtalet, men att hon uppskattade det. Men då bokade hon ju en resa till Kroatien. För de fick 3 dagar ledigt från Häcken här nu i och med att det har varit ganska intensivt. Sen 2 dagar senare så var det dags att gå ut och träna. Och Elena Sadiku kommer och säger till Anvegård att hon nog bör kolla telefonen. Jämte står 2 hetsiga i Häcken. Gissa vilka?
Kan det vara Skröder och Josse Ba?
Korrekt! Redo med filmkamera och att krama om Anvegård som då får veta att hon blir inkallad. Så att det var bara att boka av den där Kroatienresan. Hon skämtade lite om att får se om landslaget kan kanske betala lite av det som blev där nu. För det var ju absolut inte ombokningsbart.
Jag tänkte på det. Sista minuten deluxe och inte ombokningsbart. Det kändes lite extremt.
Ja, så att, hon var ju inne på att det var ju absolut ingen lyxresa till Maldiverna eller liknande. Det var några Ryanair-biljetter ned till Kroatien för att hon sa det också att när hon fick höra att hon inte skulle vara med igen så blev det lite så att jag orkar inte bara vara hemma. Mm. Jag måste komma iväg så att jag har något annat att tänka på i allt det här. Så att då spontant bokade hon den resan som, ja, det blir inte utlandet, eller ja, vi konstaterade Danmark är ju också utlandet, på ett lite annat vis.
Inte lika exotiskt.
Inte lika, och kanske förhoppningsvis inte lika avslappnande med tanke på vad som står på spel. Det blir ju något helt annat att åka dit, såklart. Men hon är fast inställd på att hon vill visa Tony nu att det har varit fel att inte ha med henne. Och det är väldigt mycket hennes inställning i det här. Och det blev ingen andningspaus från de där två intensiva lagkamraterna som hon har runt sig i häcken. Utan de hetsar runt henne nu också. Och Josuba var tydlig med när hon sa att jag tycker att det är lite jobbigt, men jag vet att hon älskar oss.
Ja, det känns verkligen som att de här syskon, om man tittar utifrån, alltså det är verkligen så, Amber går lite mamma i sammanhanget kanske, men stora syster åtminstone, och sen så två unga, väldigt sprudlande damer som har svårt att hejda sig. Så att jag kan tänka mig att det surras en del däremellan.
Ja, det gör det definitivt. Det var mycket härlig energi, och kan de få med sig den in på planen och sådär, det får man ju också mycket av. Vi kommer prata om det där med glädjen till fotbollen om en stund. Vi ska prata World Sevens, såklart. Hela mitt flöde upptagits av det i helgen. Men mer om det om en stund. Om vi går tillbaka till då det seriösa, det viktiga Danmarksmatchen. När vi sitter och poddar så råder det osäkerheter kring Pernilla Harder. Hon har en känning och är inne på att ja, det är ju ingen allvarlig skada, men dålig timing. Frågan om hon kommer spela mot Sverige eller inte i Odense. Vad tror du om matchen? Jag menar, minns man tillbaka på den som spelades här ett stenkast från där jag sitter just nu på Gamla Ullevi, så var det ju ett Sverige som liksom rivstartade. Felicia Skröder hade ju kunnat göra 2-3 mål i den matchen, men det var insida stolp och det var liksom som att det var någon form av magnetfält där som stötte bort bollen varje gång Sverige slog in den mot. Det var väldigt många gånger de var väldigt nära och det slutar med en riktigt smärtsam 2-1 förlust efter det där ledningsmålet för Danmark på övertid. Vad tror du väntar oss i Odense med läget som det är? Jag menar, förlorar Sverige den här, då kan man inte gå direkt till VM. Vid ett oavgjort kommer det också bli tufft. Det är mer eller mindre så. Behöver gå in och vinna de här två matcherna för att ta oss direkt till ett VM.
Ja, men jag var inne på det förra veckan, just att jag vill att det ska vara den typen av inställning oavsett. Att Sverige ska inte gå in och spela på något annat resultat än att vilja gå och vinna. Och det sa jag som sagt förra veckan, att det är det jag tycker liksom ett landslag ska ha som mål. Nu har fortfarande inte det här laget helt satt sig, men de har åtminstone haft fler samlingar ihop, så jag hoppas att det börjar synas i utfallet och prestationen i synnerhet. Jag är positiv fortsatt. Jag var ju det som sagt förra veckan också, pratade väldigt mycket om att jag har en god känsla i kroppen, och jag tror ändå att spelarna tar med sig just hur många chanser de skapar, den intensiteten som var i första halvlek, i alla fall starten. Det jag kanske fortfarande vänta lite på att man sätter ihop en 90 plus alltså match i det avseendet. Man kan inte gå samma intensitet i 90 minuter, men du kan definitivt ha liksom kontroll över matcher över 90 minuter på olika sätt, och det hoppas jag vi får se mer utav. Det känns som att nu med de här liksom skavankerna som har varit, de är ju ändå lite utsuddade. Nu är det ändå spelare som kommer med hyfsat med speltid. Det känns som att de har börjat få liksom klarhet i också vilka som är så klara startspelare. Alltså Sandberg har vi väntat jättelänge på. Hon är den klara startspelaren. Är det klart att det kommer vara frågetecken kring mittbackspositionen, men samtidigt med de här förutsättningarna så kanske det inte är så mycket frågetecken. Det kanske bara är, och då accepterar man det läget. Så att jag känner väl ändå mig väldigt positiv fortsatt. När du säger att Harder har en skavank, så ska vi nog inte varken hoppas eller tro någonting, utan förbereder som att hon ska starta, att man har det liksom med sig. Plus att Danmark har väldigt bra spelare överlag. Det är inte bara Harder, även om Harder är den stora stjärnan, men det finns väldigt många som kan straffa Sverige om det skulle vara. Stine Sandbäck ska vi ju säga fick utgå. Hon blev ju ersatt av en ny spelare, och jag menar på det sättet så kanske positivt i svenska ögon sett, för att är det någon som kan svenska spelare så är det ju Sandbäck. Men oaktat det så vill man ju inte såklart att någon spelare ska behöva utgå på grund av en skavank, så det är inte det jag sitter och önskar. Men rent utifrån det svenska perspektivet så är det vissa saker här i rullning för Danmark som definitivt talar mer för svensk favör. Men det är ju fortfarande ett ett derby. Det är ju fortfarande någonting som brinner, speciellt när man möter Danmark. Och jag hoppas ändå att, som sagt, att svenskarna känner extrem jävla revanschlusta från att man förlorade på det sättet man gjorde. För det var tyvärr ett haveri att det skulle avslutas på det viset. Speciellt när man har varit så övertygande initialt.
Vad tror du om det? För vi har ju sett Tony Gustafsson allt som oftast mönstra en fyrbackslinje. Det gick han ju ifrån i matchen mot Danmark senast. Det var ju då Sofia Reid klev in tillsammans med Jon Tillanelag och Bell Andersson. Tror du att man kommer fortsätta på det, eller ser du hellre att man kör på fyrbackslinjen som har varit deras mest go-to i det här, alltså sen Tony Gustafsson tog över?
Ja, men om man har, jag tänker väl främst då i nästa led vem de har framför sig, och då tänker jag att han kommer väl fortsätta med Josef bara på vänster och Kaneryd, om hon är fullt fit, till höger. Och då tittar jag lite på dig frågande, har hon sett fullt fit ut?
Det har hon absolut, ja. Det känns som att många, alltså de som klev av träningen igår, det var ju bara de som hade spelat match i helgen. Mm. Alltså, och med match så menar jag då en 90 minuters fotbollsmatch där man spelar 11 mot 11.
Ja, du menar riktig fotboll. Ja, bara så att vi har koll på vad vi pratar om där. Men för att återgå till din fråga då, angående fyrbacks, fembacks. Vad jag inte hoppas se är en ny konstellation av en fembackslinje där Nildén ingår i den trion. För att det är liksom inget testat i landslagssammanhang, vad jag kan minnas på i matchsammanhang. Och det skulle göra mig grundlöst irriterad att se det i den här viktiga matchen. Då får det fanta mig vara Reidi Bella och Amanda Ilestedt i mitt tycker liksom. Jag har ingenting, så här, jag har egentligen ingenting emot att spelare är på olika positioner, men jag upplever att det är lite för mycket klipp och klistra som pågår. Och det kanske är naturligt när man har en ny förbundskapten att man tänker, ja men jag ska hitta min elva, jag ska testa det här och titta på nya sätt och nya ögon in på det. Men ibland så är en spelares specialitet någonting som man ska värdera. Och om det är så att man helt plötsligt måste byta position på en spelare för att lappa ihop någonting, då tycker jag vi är på fel väg. Jag skulle hellre se en Skröder som nia, våga ta det beslutet då. Anvegård ska spela tia, jag vill inte se henne på en, liksom en wing bara för att vi ska få in henne några minuter. Jag vill se mer av en Rosa Gaffardi på rätt position och så vidare. Så att det är väl lite där jag landar någonstans ändå, att jag vill kanske inte se Nildén som mittback, men om hon nu ska bli Sveriges nya mittback, gå all in för det. Men då ska det liksom en omskolning. Jag vill inte höra att Rolfö blev uttagen som ytterback den där gången. Är hon det så är hon det, men var det då hela tiden? Alltså, men där var det ju också mycket så här, vi väntar på Sandberg känns det som. Alltså det blir lite den här, som sagt, klipp och klistra situationen som inte jag helt gillar i ett landslag. För att det känns lite som, hej, alla ska med. Och jag tycker inte det hör hemma.
Nej, och ser man till mittbacksalternativen nu då, så antingen så är det ju då att köra med Ilestedt, Bella och Reidi. Och i den matchen så hade man ju då Yusuf Ba som wing på ena och Holmberg på den andra. Han skulle ju, om han vill, kunna skruva den också att ha Nildén till vänster i den där trean, så att den också kan vara en fyrback, att hon faktiskt är vänsterback. Om man nu vill, men jag ser ju inget annat än att Anna Sandberg måste in i vår startelva.
Exakt, och jag ser ju inte Yusuf Ba som någon slags inverterad spelare för 5 öre. Hon är en kantspelare, ska springa i korridoren och bryta in. Det är där hon är som bäst, det är där hon är som tryggast. Vi vill inte ha henne felvänd. Alltså, det är det också att man måste tänka då i nästa läge. Men då kanske inte Yusuf Ba startar. Alltså, det kanske är så. Men det handlar ju ändå fortfarande om att man vill skapa rätt situationer för spelarna, och jag tycker man gjorde så mycket med Rolfö väldigt länge, att så här, hur får man hennes att liksom verkligen skina. Länge under Gerhardsson så var jag i alla fall inte såld på det här att hon skulle spela som tia där man gång efter annan bara kände, men hon kommer för fan inte till sin rätt. Alltså hon får trolla för att komma till ett avslut. Rolfö är en bra spelare och behärskar många situationer, men jag tycker hon är bättre rättvänd. Vissa spelare bara har den känslan eller så har de inte den. Och jag kanske inte tycker att man alltid fick henne, eller att hon hamnar i rätt positioner alltid. Så att det är ju den stora frågan, liksom hur man får spelare att bli sitt bästa jag. Och det är såklart en enkel ekvation, men jag ser inte Josuba som någon slags inverterad. Så att jag utgår väl från att om Sandberg startar, så, och det är en fyrback, så är hon ju såklart vänsterback. Men är det en femback så är hon ju wingback, och då är ju inte Josuba kanske det alternativet. Då kanske man hellre får in, nu ska jag bara tänka högt, då blir det ju en, säg en 3-4-3. Då kan du få in både en Kafaji och en Amvegård till exempel. Alltså om man nu skulle vilja göra så. Eller en Skröde, förlåt. Och en Amvegård. Eller ja, vem den nu vill ha. För Amvegård lär ju inte starta. Det tror jag är väldigt långsökt. Men det var mitt huvud, ja. Vad jag hade velat.
Ja, lite så. För kommer man in som sista spelare så känns ju vägen till en startelva ganska lång. Och ska vi jämföra, alltså, som om man bara tittar på senaste Danmarks matchen. Efter det mötte man ju Serbien. Men om vi tittar på elvan som var då, så var ju de tre mittbackarna Reidi Juntila-Nelhage, Belande, som vi vet att Juntila-Nelhage är out. Vi kan räkna med att Ilestedt ersätter henne rakt av. För att det var väldigt mycket hyllningar till hur mycket Amanda Ilestedt har kommit tillbaka. Att hon har fått spela så mycket mer efter sin skada nu. Och att hon är i form på riktigt. Och sådär. Sen så hade man Josuba och Holmberg på vassen vinge. Man hade Angeldal Sigiotti på det centrala mittfältet. Skröde Rebecka Blomqvist. Och sen Blackstenius längst fram. Och jag tror väl att vi får se typ den elvan med två ändringar och att man ändrar till en fyrbackslinje. Alltså det är det mest logiska om man ska se lite till, ja, men historiken med Tony Gustafsson. Monica Josuba har startat 6 av 8 matcher under Tony Gustafsson. De två hon inte startade, det var första matchen mot Spanien när Tony precis hade tagit över och mer eller mindre körde med Gerhardssons gamla elva inom citationstecken. Och sen en av matcherna mot Frankrike. Också förra året. Hon har startat alla matcher i VM-kvalet. Svårt att se att hon inte skulle vara med så länge hon känner att hon har energi och ork i kroppen. Så att henne räknar jag med att hon är med. Då är hon högre upp i banan. Anna Sandberg ska in i elvan. Det kommer då bli på Sofia Reidis bekostnad. Och sen så kommer ju Johanna Rytting-Kaneryd komma in istället för Rebecka Blomqvist. Det är min känsla.
Mm. Och vi tror inte att Reidi ersätter Bella Andersson. Är Bella Andersson så högt rankad, tror du, med för Tony?
Det tror jag, med tanke på att hon ändå har varit den som har klivit in tillsammans med Juntila Nelhag det senaste. Och att man vill försöka ha någon form av kontinuitet i det här. Den som jag lider mest med i det här egentligen, eller ja, jag lider med många av olika anledningar, men det finns ju en som liksom har hamnat väldigt mycket i kläm här. Det är inte, ja, Fridolina Rolfö också givetvis. Hon har ju varit ett stort frågetecken de senaste, men en sån som Hanna Lundqvist som själv också stod och pratade igår att ja, nej, men själv ser jag ju mig absolut som högerback, det är ju där jag spelar oftast, och där är hon ju omsprungen av Smilla Holmberg. Holmberg har startat 7 av 8 matcher under Tony Gustafsson. Hon har gjort den platsen till sin. Nu är Anna Sandberg tillbaka till vänster. Där har Hanna Lundqvist fått hoppa in en del. Hon har också spelat lite central mittfältare. Hon har fått träna som mittback. Och det som hon var mest så uppgiven över var ju liksom lite det att, ja, det är klart att det är bra att kunna vara på flera positioner, men hur ska jag veta vad jag ska göra? Vad jag ska förbättra mig på för att ta en plats i elvan? För det är ju klart att det är det alla som är utanför elvan vill. Då vill man ju veta, okej, vem är det jag konkurrerar med? Vad är det jag kan tillföra på den positionen? Vad kan jag jobba mer med på den positionen? Hur kan jag liksom förbättra min spets? Eller liksom höja min lägsta nivå? Det måste vara skitjobbigt att inte veta exakt vad det är man ska göra för att ta tillbaka en plats. För hon var ju en av dem som var given någonstans i en startelva.
Ja, jag vet inte om jag lider med henne, om jag ska rannsaka mig själv. För jag tänkte initialt som du, men sen tänkte jag så här, det är ju det konkurrens är. Alltså Smilla är bättre på den positionen. Och jag håller ju med dig i att så här, det är ju det problematiska. Oftast är ju just det där, jag har ju spelat med spelare som har haft den rollen. där man säger, men det är bra för du är alltid ett alternativ och du troligtvis kommer alltid vara med i en trupp. Det är ju det någonstans, du kan ju alltid typ räkna med att ja, men det blir nog VM för en Hanna. Men sen samtidigt så är det just det där, men hur mycket speltid kommer jag få? Och konkurrerar jag faktiskt på allvar eller är jag bara ett plåster på såren när det eventuellt brinner? Det är inte... Det låter fult när man beskriver det så, men det är inte så fult. Det är typ en av de viktigaste rollerna också i en trupp, att ha en sån spelare som är så pass bra och så pass liksom spetsig fortfarande, som kan täppa till en roll. Men det är alltid jävligt otacksamt att ha den rollen. Och jag menar, skillnaden, jag tänker på en sån som Rubensson, skillnaden med henne är ju att hon var så given på mittfältet, men vid ett bortfall på en ytterback kan hon gå ner. Det är skillnad, för du vet fortfarande att hon kommer starta på ett mittfält om hon hade liksom varit tillgänglig. Nu är vi tillbaka på VM liksom 2023-tiden. Det är liksom inte, det är inte där vi pratar med Hanna nu. Hanna är ju i en jobbigare situation, för hon är inte given, men hon är fortfarande tillräckligt bra för att vara med i den här truppen. Så att den är svår, såklart. Men jag tror någonstans hon får ju, alltså jag kan ju bara tänka hur man själv hade tänkt, men jag tror ändå man får utgå från den positionen man har i sin vardagliga verksamhet, i sitt vanliga lag, på hemklubbadressen, för att sen utgå från det. Sen om Tony vill laborera, ja vad fan ska du göra åt det? Då får du bara se till att göra det så bra du bara kan. Men nej, det jag tänkte säga att det är vad det är, men det är väldigt lätt för mig att sitta och säga. Det är väldigt mycket svårare för en Hanna Lundqvist att känna så, såklart, när hon också dessutom har haft den rollen den första starten.
Ja, ja. När man känner att man liksom kanske var på väg in och bli en startspelare och så hamnar man i det här läget där man faktiskt inte är ett första alternativ på någon position. Vi hade ju lite... Hon blir ju avtalad. Ja, men dels Rubensson hade vi ju som ändå kunde känna sig given i en elva om hon var fit for fight. Detsamma gällde ju Nathalie Björn, som var det där plåstret tidigare, som också kunde spela som central mittfältare, som ibland var uttagen som högerback, men som själv alltid har velat spela mittback. Det som kanske lite inom citationstecken där då var en tröst var ju att hon vet att hon är yngre än de hon konkurrerar med på sin utgångsposition. Att hon visste att så, ja men Magdalena Eriksson, Linda Sembrant, någon gång kommer den tiden vara förbi och då finns jag förhoppningsvis där redo att ta över. Och det har hon ju gjort. Men på högerbackspositionen, Smilla är ju yngre än Hanna Lundqvist. Så det tänker jag, alltså, det måste vara lite jobbigt att hamna i den sitsen. Sen är det ju klart, en sån som Fridolina Rolfö måste ju också lite undra vad hon gör i den här truppen, med tanke på att hittills så har hon ju ställts utanför gång på gång på gång på gång.
Nej, det är en följetong som jag inte har så mycket att orda om, mer än att jag sitter med popcorn och väntar på hur den här samlingen kommer se ut. Hur han kommer använda henne. Och ja, nej, den är tuff. För Rolf har ju verkligen varit, i alla fall Gerhardssons prio och först på pappret spelare. Att gå då inte längst ner in the pecking order, men definitivt inte ett första val, det måste svida något grundlöst. Och sen har du ju liksom ändå trenden, tendensen sen Tony kom in är ju typ att sopa rent, göra nytt och göra om. Många som tackade för sig, alltså vi pratar lite för lite om det, men det är ändå en Magda, det är en Jonna, alltså vissa kanske lite mer förklarliga än andra, men Sembrant, Kosovar är skadad, men alltså det är ändå många spelare som man känner så här att ni har ju burit det här laget och varit laget under väldigt många år. Nu finns inte ni där, men den som ändå finns kvar av det surret är ju Rolfö. Och hon blir ju lite det här aviga i gruppen. Och jag vet inte hur man hanterar det faktiskt. Och jag vet inte hur hon hanterar. Jag har ingen aning hur hon ställer sig till just den typen av konkurrenssituation, när hon otroligtvis känner sig väldigt given ändå. Alltså, sen tidigare.
Ja, och det måste ju vara det mindsetet hon har kvar efter att så, ja men, vunnit diamantbollen. Det är inte så länge sedan hon utsågs till Sveriges bästa spelare. Har varit så given, har fått se den ena kompisen efter den andra av dem hon hänger mest med i landslagssammanhang, som till exempel Magda, lämna det här landslaget. Alltså det måste ju vara så himla himla jobbigt att hamna i den sitsen, att man blir lite den som, ja men även om hon kanske inte skaver i gruppen, så blir det ju ändå någon form av skav i dynamiken när man tappar alla man normalt sett hänger med och sådär.
Men det är så här, tack för lång och trogen tjänst. Väldigt mycket. Ja, verkligen. Men det blir ju lite så som att hon, det kanske inte är så, men känslan är nästan så att ja, men för att du har varit viktig så är du med. Men det hade varit ett, alltså det hade helt ärligt, om vi hade sett en trupp utan Rolfa, det hade blivit så stora skriverier och blivit så stora rubriker. Och jag undrar ibland om det är så här, alltså det, och jag säger, det här är utvärdering, för vi vet ju inte hur de kommer användas. Om det blir för helt andra indikationer den här samlingen, ja men då får jag försöka upp det jag säger nu. Men någonstans så känns det väl lite som att det är så här, ja men som sagt, för lång och trogen tjänst. Du är med för att du har gjort mycket erfarenhet och varit väldigt duktig under väldigt många år. Men du är inte prioriterad. Så att det känns så här, jag hoppas ju inte att hon bara är med. Man hoppas ju att någon konkurrerar, för det är så det ska vara ett landslag. Annars så tycker jag att dynamiken blir fel oavsett. Så att vi får väl se. Hon kanske också ledsnar till slut.
Ja, det återstår att se. Vi har två matcher att se fram emot. Och det är en VM-plats som står på spel. Det är ju så att skulle man inte ta direktplatsen, ja, då väntar playoff. Så att det kommer inte att skita sig totalt om det skulle skita sig de här matcherna. Det kommer finnas en möjlighet att ta en längre väg till VM. Vi har ju precis sett exakt hur lång väg man kan ta till ett VM genom att titta på det svenska herrlandslaget. Så lång kommer damernas inte att bli om det skulle skita sig nu. Men i så fall vänta playoff i höst. Med det så stänger vi väl landslaget för nu. Okej, ska vi ta tag i det?
Låt oss.
Ja, ni har ju entusiasm. Men jag kan säga att det har skickats det ena meddelandet efter det andra under helgen som varit, med tanke på att det, den här helgen har avgjorts en ny upplaga av World Sevens i England. För det första, varför heter det World när det bara är engelska lag?
Ja, det vet jag inte. Tanken är väl det blir att det ska vara
Ja, men och det är ju det också. Det är ju en utopi att tänka att det här ska vara en world-turnering. För USA spelar samma kalendertid som Sverige till exempel. England och de andra europeiska proffsligorna spelar en annan tid. Du kommer aldrig kunna få in det här som ju är en plojturnering, som är någonting du inte laddar upp för, som du inte trycker in i den normala matchkalendern, utan lägger när säsongen
är slut. Om du inte är Rosengård.
Om du inte är Rosengård. Undantaget i hela det här. Men ingen annan gör ju det. Ingen annan åker på den här turneringen mitt i säsong. Vilket gör att du kommer aldrig kunna få det till en world-turnering. Den kommer aldrig kunna vara världsomspännande.
Alltså vet du vad, jag skrev till dig där och jag vill inte vara träig och jag vill vara en person som tänker nytt och tycker att saker är positivt, men det finns ingenting.
Du var ju också rädd att du hade tappat all din humor.
Ja, men ja, det är 100%. Alltså det har jag säkert. Jag har någonting, en fis på tvären, vad fan vet jag. Men när jag ser World Sevens innehåll blir jag bara arg. Alltså jag blir så irriterad. Inte för att det finns. Du får gärna ha en turnering. Men när jag ser liksom våra landslagsspelare springa runt på den här turneringen precis innan ett VM-kval som avgör om de kommer gå direkt till VM eller inte. Jag har så fruktansvärt svårt att ta det på allvar. Alltså det är så oseriöst tycker jag. När jag då ser att det kommer en korsbandsskada rapporterat från turneringen. När jag ser svaret på vad Hansen lägger ut. Det är Hansen som drog korsbandet. När jag ser hennes post. Och hon säger jag hann åtminstone göra ett mål och min vad heter det, målgest. Alltså jag, och då känner jag så här, nej men jag är humorlös. Alltså jag har ju tappat det fullständigt. För att om hon kan se humorn i detta, vem fan är jag då att bli irriterad? Men jag tänker, det här är ditt levebröd. Det här är det du bygger din karriär på. Du har läggt ofantligt mycket timmar på att bli professionell fotbollsspelare som är så få förunnat. Och sen så drar du korsbandet i en turnering som vad som ska ge lite pengar till din klubb. Och du riskerar kanske din fortsatta karriär i sagda klubb. Alltså jag fattar inte det. Alltså jag blir helt galen bara jag pratar om det. Alltså jag förstår inte någon som kan tycka att det här är rimligt. Förutom spelarna verkar det som.
Ja, de älskar det här och jag kan verkligen förstå spelarna på så sätt utifrån att ha varit på plats i Portugal förra året när man spelade den första upplagan av det här. Alltså, de verkar ju ha svinkul. Det känns verkligen som barn som är på typ Gotia Cup. Ja, alltså det är lek, det är någonting som man gör just for fun. Amanda Nilén var väldigt så med att ja, nej, vi i Tottenham det där, vi åkte ju med en ganska liten trupp. Det var bara 7 A-lagsspelare som var med i truppen. Så att, alltså, vi sket ju i fotbollen. Vi pratade mest om våra utmarscher eller då inmarscher, entréerna som de gjorde. Det var det de la sitt fokus på och det har man ju märkt jättetydligt sen den första upplagan av den här turneringen att det är det lagen lägger tid på och jag kan förstå lagen på så sätt att det blir ju ett sätt för dem att bygga en sammanhållning i gruppen. Det är kul att göra någonting kreativt, jada, men att det samtidigt ska kablas ut som en turnering på Sky Sports. Man såg ju också kommentarsfältet på när de väl la ut en entré. De la ut Bad Bunny-entrén av Mark Skinner. Och i det kommentarsfältet så är det ju många som undrar lite så här, och ni tycker att vi ska ta damfotbollen seriöst och ni håller på så här. What's the point? Och Sky Sports la ju faktiskt inte ut. Mitt flöde har svämmat över med alla de här entréerna. För att man kan ju säga att det var många som gick all inne på sina entréer i det här. Och det är typ det jag har sett från World Sevens.
Samma här.
Alltså jag har sett Anna Sandberg ett nickmål. Och jag har sett en framspelning av Aggie Beaver Jones. Det är det fotbollsmässigt jag har sett. Men jag tror att jag har sett i princip varenda entré i det här.
Ja, så det var jag läste någon caption eller det var kanske du som skickade till mig, men så här, this is what women's soccer is all about eller någonting sånt och jag bara paus.
Nej, det var väl den att de säger they say women's football is boring och så är det entréerna som kommer.
Ännu värre om det var så det var formulerat. Mm. Så ni menar alltså att det enda sättet som vi kan få uppmärksamhet inom damfotbollen är att dansa in och göra roliga sketcher inför en match. Men själva fotbollsinnehållet är inte tillräckligt intressant. Det är det ni berättar för oss då. Och det är det här jag menar, uppenbarligen är ju totalt humorlös. Alltså det finns ju inte nerv i mig som ler just nu, utan tvärtom så får jag bara sån fruktansvärt
irritation. Jag är glad att vi inte sitter i samma rum, för jag är nästan rädd för dig så som du kokar.
Nej, men alltså jag vet inte, jag försöker verkligen rannsaka mig själv. Alltså varför är det så, varför skaver du så mycket? Men jag tror att det är för att man under så många år, alltså från start så har det byggts upp liksom kring seriositeten kring att ta fotbollen på allvar och ta spelarnas hårda arbete på allvar. Och jag säger inte att man inte kan dra ett korsband av att man spelar beachvolleyboll på semestern. Jag säger inte det. Eller att man kan göra det på en träning som leder upp till ett VM-kval. Allt kan, kolla bara på Emil Holm. Alltså, allt kan hända. Jag bara säger att när man, det finns en prissumma på det här leken, då säger man ju faktiskt att det enda sättet vi kan betala er är om ni dansar in på planen. Alltså det går inte att få ihop logiken för mig. Och jag menar som sagt inte vara Debbie Downer, men jag kommer vara den här gången. Och det är jävligt obekvämt, för jag vill verkligen vara mer positiv än vad jag är. Men jag är inte det, jag blir skitirriterad bara. Nu har jag sagt det för många gånger, jag tror inte det är någon som vill höra mer av mig just nu, så om just detta. Jag tror min poäng är väldigt klar. Jag förstår inte den, varken i utanför säsong. Sluta.
Ja, jag kan uppskatta delar av det och jag tycker det är svinkul att spelarna har en turnering där de får ha jätteroligt. Det som gör att det också skaver en del, det är ju att det är det man får pengar för, att exakt, det ligger så mycket pengar i potten här. Nu var det ju visserligen en mindre summa under den här turneringen för att den då räknades som lokal och inte global. De hade dragit ner en del på prissumman, så det var inte lika mycket pengar på spel. Fortfarande väldigt mycket pengar för att vara en turnering för kvinnliga fotbollslag. Så det skaver för mig. Jag uppskattar att det finns någon plats där de kan hänga, där de kan få ha kul, som blir någon form av säsongsavslutning. Men att det ska på något sätt förklädas som en fotbollsturnering där man också tjäna mer pengar än vad man gör annars, det känns väldigt, väldigt
fel. Jag känner att jag måste komma in här och justera eller förfina vad jag sa, för nu har jag varit arg. Det är exakt där det skaver för mig. Det är att det finns en prissumma länkat till tramseri. Alltså jag har inget problem med tramseri. Det får gärna få plats och det är jättebra för spelarna, tror jag. Skapa en turnering där de får flamsa, tramsa, ha kul, teambuilding, slappna av. Alltså de förtjänar det utrymmet. Men jag vill inte att det ska ge dem mer än den vanliga fotbollen. Jag tror det är som en slags avundsjuka jag har internt mellan två turneringar. Alltså det är där jag känner att varför kan inte samma typ av investering då gå rakt in i en av turneringarna som faktiskt spelas fotbollsmässigt, om man nu ska ta spelarna från fotbollen. Det är där det ska för mig. Jag vill inte att någon som lyssnar ska tro att jag inte unnar spelarna att ha kul, att de ska få lov att slappna av. Det är inte där skon klämmer. Men varför ska de få så mycket pengar för det, men inte för det de läckt hela sin själ på? Där är irritationen. Så, nu har jag förfinat och förtydligat. Nu är jag klar med det här.
Vi ska dock hålla oss lite kvar. Och jag betonar hålla. Och det handlar om entréer. Det handlar om Chelseas Mannequin Challenge, som jag uppskattade. Jag tyckte den var rolig. Jag hade glömt Mannequin Challenge, eller förträngt. Det här härliga virala som var för några år sedan, som där det handlar om att man ska frysa mitt i en rörelse. Man ska stå där som en skyltdocka. Sonja Bompa står och sprang runt där med en stor filmkamera medan spelarna stod still i olika situationer. Lucy Bronze till exempel låg ju ner och lindade om sitt lår alla EM 2025. Mycket roligt. Uppskattar att man lyfter upp små detaljer från det fotbollsår som varit. Kreativt, kul. Mitt i det här så har vi Alyssa Thompson och hennes hår som det dras i. Och där och då, inte jättemycket diskussioner kring det förutom wow, kul att de uppmärksammar de här olika delar från säsongen, jada jada. Men när Katie McCabe presenteras så är det ju många som undrar, var det en hint eller inte? Nathalie Björn låg väldigt lurigt när den frågan kom på tal. Visste de redan då att Katie McCabe hade flyttat från norra till södra London, lämnat Gunners för Chelsea? Ja, oklart om det var med meningen, men det är ju en spännande flytt. Det är en kontroversiell flytt. Arsenal-fans är nog inte så upprörda längre av att Katie McCabe inte fick ett jättefint avslut på Emirates. Det pratas om att man vill bränna tröjorna numera på den ikon som varit i klubben i 10 år, lämna gratis och går till den största rivalen.
Ja, det finns mycket att bena ut i det här. Den ena för mig spontant det du säger, det här med att fans vill bränna tröjor och så vidare. Jag vet inte varför jag har så svårt med det där tankesättet. Nu är det väl kanske för att jag inte är så här. Alltså, jag är inte diehard supporter till varken Arsenal, Chelsea eller sådär. Så det kanske för att det inte är därför det struck a nerve. Men jag tycker inte riktigt om den logiken i att man inte kan uppskatta en spelare för vad de har gjort. Att de byter klubb, jag förstår rivalitet. Men jag har nog aldrig haft den, även när jag själv var aktiv. Alltså, jag fattar att det här är som svära i kyrkan. Men det var ju lite samma som när Matilda Plan bytte från Djurgården till AIK. Skiten hon fick höra för mig är det helt oacceptabelt. Alltså jag vet inte. Hittar hon lyckan i en annan klubb, grattis, kör hårt. Lite samma känner jag med Katie McCabe. Det jag däremot kan tycka rent från ett strategiskt perspektiv för Arsenal så är det ju att ifrågasätta hur man kan tappa en av världens bästa vänsterbackar i slutsekund, verkar det som. Och också då man gör det till en konkurrent utan, som du säger, när de går gratis. Det svider väl kanske mer. Att man har så dåligt koll på sin strategi att man då släpper en spelare av den digniteten. Då tycker jag det skakar lite i förtroende till de som ska ta de här besluten. Så att det är väl kanske mer det jag reagerar på. Att Katie McCabe går till Chelsea och hon får bättre förutsättningar, vad det nu kan vara. Men det kan också vara ett nytt äventyr för henne. Vill jag se Katie McCabe kvar i Women's Super League? Ja, det vill jag. Vill jag se henne på högsta toppen? Det vill jag. Så att om hon går till Chelsea eller City eller fan hans moster, I don't care. Jag tycker att spelarna ska gå dit hjärtat talar någonstans. För det här, återigen, det är så få förunnat att vara på den nivån som de är. Att man då ska hämma dem för att det är en eller förbjuden flytt. Ja, det är lätt för folk som sitter hemma att säga. Det är lätt för supportrar att säga. Men för spelaren så handlar det om att hur kan jag förlänga min karriär och hur kan jag göra det på den nivån som jag önskar och få rätt förutsättningar. Om det inte är där man har varit x antal år, nej, men då har man all rätt att flytta. Alltså du har inte sålt din själ bara för att du har tillhört ett lag x antal år. Sen såklart, det hör till var och en. Det kanske vissa som spela för Tottenham som aldrig skulle kunna tänka sig gå till Arsenal, för de är så stora konkurrenter. That's fine. Men för mig har det aldrig varit en grej, och jag tycker väl absolut inte om det här man ska bränna tröjor och grejer, för det är så respektlöst generellt. Men å andra sidan, supportarna kanske tycker det är respektlöst att man byter klubb, så att jag tror det argumentet faller platt för deras öron.
Det jag tycker ska bli väldigt intressant nästa säsong är mötena mellan Chelsea och Arsenal. För vi vet ju också vilken spelartyp Katie McCabe är. Jag såg någon stat på hur liksom antalet gula kort kommer öka för Chelsea i och med att Katie McCabe kliver in. Samtidigt så klarade hon ju sig utan kort då när hon drog Thompson i håret. Och också det, jag menar, det var ju kanske det som smärtade Chelsea mest förra året. Att åka ut mot Arsenal i de där kvartsfinalerna i Champions League där den här händelsen också inträffade. Så att, man hade ju velat vara med på första mötet när Katie McCabe kliver in i Chelsea. Nathalie Björn sa att hon tror att hon kommer passa perfekt in och ser fram emot att McCabe ansluter till Chelsea. Men ja, det ska bli roligt att följa. Och som du var inne på där, med den här förbjudna flytten, det gäller ju att hålla i huvudet också att det finns ju någon anledning till att hon inte stannar. Exakt. Samma sak i Matilda Plans fall. Alltså jag menar, hade den klubben de var i gett ett erbjudande som man känner, då hade de förmodligen stannat.
Ja,
de har ju förmodligen fått ett bett. Ja, de har förmodligen fått ett erbjudande som på något sätt lockar mer, som passar dem bättre. De gör ju inte det för att gå ner i lön eller för att hamna på i en sämre miljö eller i en sämre klubb. Så att det finns ju alltid de där parametrarna, och det verkar ju ha pågått diskussioner med Katie McCabe in i det sista. Mm. Någonting sket sig. Varför det gjorde det, det vet ju bara de som satt i det där rummet när diskussionerna pågick. Det var ju därför hon inte fick en ordentlig avtackning på Emirates heller. För att det var inte helt klart att hon skulle lämna då. Sen att det blev klart precis efter, det är ju också bara otroligt märkligt. Men, det pratade vi om förra veckan.
Ja, men det är lite så med Mirema också. Alltså, spelare som lämnar, som man undrar liksom bara, hur misslyckades man med den typen av förhandling. Och Russo kom en gång från Manchester United. Det är liksom, ska man då stoppa varenda spelare från det här? Nu känns Russo som den mest självklara Arsenal-spelaren, tycker jag. Men det fanns en tid där jag tyckte att det kändes jätteavigt, för hon har ju alltid tillhört United. Alltså, så kommer det vara. Ella Toon ska ju börja förhandla. Hon har ett år kvar på sitt kontrakt, och det är ju dags att börja diskutera. Men jag fick också någon hint om, upplever jag, att hon kanske funderade lite. Är det här jag ska vara? Ja, men bra. Det är within your right att göra det, precis som varenda anställd. Du är inte livägen, så att som sagt, får du ett bättre erbjudande, får en annan miljö, du kanske behöver andra influencer, god knows what. Men låt spelarna göra det, tycker jag. Men som sagt, jag har ju inte den tillhörigheten till de här lagen, så det kanske är lätt för mig att sitta och säga, men även i svensk fotboll så känner jag inte, jag känner inte den liksom agget mot en spelare, utan snarare att det är så jävla sjukt viktigt att spelarna är välmående och att de får rätt förutsättningar för det de lägger ner. Och upplever man att man kan få det någon annanstans, så anser jag inte att det är fel.
Och i vissa fall kan det ju handla om det som vi har varit inne på i landslagssammanhang tidigare, konkurrenssituationen, vad befinner man sig i för situation i sitt klubblag. Jag menar, i Arsenal har det ju pratats om att det är fler ytterbackar på väg in och så vidare. Vad känner man sig själv då, att man står i en sån konkurrens? Känner man sig given? Eller känner man att man kanske är dags att testa något nytt? Ja, det där vet inte vi exakt. Men det finns många parametrar att väga in. Vi ska snacka ett annat lag som satsar lite och ett som man undrar om de gör det. Och det handlar ju om de två mest omsnackade tjänster som klubbarna under det här transferfönstret den här sommaren som vi har framför oss. Dels, vi hade bomben förra veckan, Alexia Putellas lämnar FC Barcelona. Efter det så har det ju kommit fler avsked, mäktiga avsked får man ändå säga. Alltså när man såg bilden på Putellas, när hon bara sitter med allt hon har vunnit i Barcelona. Maffig jävla bild, och hennes farväl på Camp Nou också under kategorin gåshud. Sen kom Mapillon som tar farväl. Vi har en Ona Batije som det har pratats om hur länge som helst, att hon är på väg till England. Och vad gäller Mapillon så paras hon ju ihop med i pratande stund London City Lionesses. Inget är officiellt än. Det pratas även om Mary Earps till London City Lionesses. Vi vet att det har pratats om Alexia Putellas dit. Hon verkar överväga sina alternativ en del. Det lär ju inte vara så att hon står utan anbud, så att säga. Men ja, vad tänker du om vi börjar med London City Lionesses och det som Michelle Kang håller på med?
Nej, men det är ju hysteriskt roligt, tycker jag. Alltså, just det här att hon verkligen verkar handplocka, om hon nu får igenom dem, får man väl säga. Men verkligen så, vem är bäst i vardera lag? Ja, men jag tar dig. Och jag menar, att hon länsar PSG tycker jag är ju det roligaste i sammanhanget. Länsar det, ta i. Men hon har ju tagit Gioro från tidigare tillfälle och nu pratas det om Earps. Det är ju ändå ganska humoristiskt att hon så tydligt går efter Lyons konkurrent i Frankrike. Och sen så, om hon då handplockar spelare från Barcelona, som jag tror att väldigt många liksom vi sätter tänderna i, men summa summarum så är de ju på högsta hyllan och behöver betalas därefter, så att det är väldigt få som också kan matcha det med ganska satta budgetar och även trupper. Så att London City Lionesses är ju ändå en uppbyggnadsfas där de laborerar med möjligheterna, och om de får igenom säg 3 av 5 florerande namn, då skulle jag nog ändå kunna säga att det här är ett lag som verkligen går för att pusha topp 3. Aslani var inne på det inför den här säsongen, att det är där de hör hemma. Nu hamnar de väl på en 7:e, 6:e plats vill jag väl ha det till. Utan att få säga.
Där någonstans.
Ja, mitten någonstans, vilket är väldigt bra. Som sagt har vi pratat om för en nykomling, men tar man in de här namnen så har vi ju helt annan diskussion att föra. Så att bara det tyder ju på att man vill... Man vill göra det på riktigt på något sätt. Och på riktigt, vad är det då? Är det att man pumpar in pengar och får bästa spelarna? Det är ett sätt att göra det. Eller så gör man det med en akademi. Och det är det som har gjort att Barcelona har överlevt, om man säger så. I stunder får man väl konstatera.
Ja, och vi har ju då det här Barcelona som man ju har sett som oslagbara, allsmäktiga, där spelar världens bästa spelare och de lämnar aldrig. Vi har en sån som Putella som liksom känns som Barcelona ut i minsta lilla fingernagel, ut i tåspets. Alltså hela hon andas ju Barcelona, och nu har hon lämnat och man känner, vad händer? Vi har ju sett spelare lämna tidigare. Jag menar, förra säsongen lämnade Rolfö, då lämnade Ingrid Engen. det har ju försvunnit spelare efter spelare, och det hänger ju också ihop med att de befinner sig under ekonomisk press i och med att herrarna har varit uppe och härjat med financial fair play och så vidare. Men det gör ju också att man måste satsa på eget. Och det är kanske inte så dåligt i Barcelonas fall.
Nej, men det var lite det jag lite hintade om, att liksom akademin har ju dels fostrat det laget som vi också lyfter och pratat om i så många år. Men det är ju också den generationen som kommer nu. Det är kanske de som ska börja få ta plats. Någonstans så kanske det är en naturlig övergång. Precis som att Iniesta någon gång behövde sluta och så vidare. Eller Messi för den delen fick lämna. Alltså det är ju spelare som man liksom har förälskat sig i som sen behöver gå vidare. Och det är ju lite samma med Poteas och övriga, att nu kommer det nya unga talanger, och med tanke på de här ekonomiska bekymren som Barcelona uppenbarligen har, med tanke på det du berättade med att Rolfö lämnade, och det var ju ekonomiska kopplingar till det, att liksom det var en hög summa att ha kvar Rolfö. Ja, men då är det ju inte jättekonstigt att även Poteas flyttar på sig, att Mapperon till slut behöver göra det, och Nabatier som tillbaka går igen. Det är ju spelare som vill fortsätta leva sin dröm, och om inte Barcelona kan matcha det här och fortsätta hålla den tyngden, då kanske vi ser ett Barcelona som behöver föryngra sig. Men då kanske det också betyder att vi inte har ett Barcelona som håller samma höjd kommande säsonger, för man kanske inte kan lita helt fullt och fast på det unga gardet ännu. Men det är ju en progression som är rimlig till slut. Och det är lite det jag menar, vad är rätt sätt att bygga framgång? Är det på sikt, är det med att pumpa in pengar? Ja, men det kan ju bara vardera klubb stå för, och vad de vill och vad de har för strategi. Men det är en spännande tid vi är i, för så här många stora namn i flytt har vi faktiskt inte riktigt fått erfara på väldigt, väldigt länge. Och lite samma sak med Chelsea jag tänker på. Nu är det inte kopplat till akademierna, men jag menar Sam Kerr som lämnar, Millie Bright har lämnat, och sen tidigare en Kirby. Alltså det är ju namn som man helt plötsligt bara, men det var så signifikativt med den här klubben. Nu är det inte det längre. Nu är det andra namn som ska kliva fram. Och det kommer alltid skava och kännas konstigt tills det inte gör det längre. Alla då, Alessia Russo som helt plötsligt känns given Arsenal när hon en gång var så givet United.
Och vi får väl se hur mycket som händer med alla de spelare vi pratade om i inledningen av det här programmet i form av svenska landslagsspelare. Det lär ju ske ett och annat där också. Vi har en Rosa Kafaji vars lån med Brighton gick ut. Hon själv säger att hon har lämnat över alla diskussioner med klubben, aka Arsenal, som är hennes klubb, till agenten just nu. Vi får se om det verkligen är där hon landar sen. Hon har i nuläget inte haft någon diskussion med René Slegers om hur hon eventuellt ska användas nästa säsong. Och det kanske är naturligt. Jag menar, Rosa Kafaji spelade ju en FA-cup med Brighton nyligen. Deras säsong tog precis slut. Nu ska hon tillbaka. Vi får se om det verkligen blir där hon landar, eller om hon eventuellt ska lånas ut någon annanstans eller flytta. Vi har en Johanna Rytting Kaneryd som överväger om hon ska vara kvar i Chelsea. Vi har en Felicia Skröder som är det hetaste unga namnet på transfermarknaden just nu. Så att det kommer ju finnas saker att hålla koll på och diskutera vad gäller transferfönster. Men om vi bara innan vi avslutar där ska titta lite snabbt på damallsvenskan. För den har ju också spelats under veckan som har varit. Som du var inne på, det var ju veckoomgång och allt. Det har skett ganska så mycket. Vi har ju till exempel ett BK Häcken som inte längre är obesegrade i OBOS damallsvenskan. Det är bara Hammarby som står på full pott när 8 omgångar är spelade.
Ja, och det var ju just den där veckoomgången precis som vi har poddat senast som bröt den trenden. Och jag måste ändå säga att totalt sett så tycker jag att AIK har förtjänat eller skrapat ihop till den där vändningen. Det började ändå med June Toft som gör sitt första allsvenska mål, 17-åringen som jag har härjat fritt om, för att sedan
avsluta. Ja, du har ju skickat henne som joken till VM-truppen redan nästa år.
Ja, nej, precis. Och vi kommer fortsätta det mantrat tills det händer. Så att, nej, jag ska inte tramsa så. Men jag tycker att hon är jäkligt bra. Och jag fortsätter hon som hon gör nu, så tycker jag inte det är så naivt och orimligt som det kanske låter i talande stund då. Men det får framtiden utvisa. Men det ska sägas då att det är ju faktiskt Sembrant som går in och avgör matchen i en sen ett avgörande moment, och Häcken får sig en straff. Den är väl korrekt egentligen, men det var lite onödigt liksom gruff i straffområdet, men en tryckare i bakhasarna och framförallt bakhuvudet på Tindell, så att jag menar, när det stod 1-1 så tänkte man, ja, AIK, ni har det förbaskat svårt att stänga era matcher och vinna dem, och det är inte mot Häcken man förväntar sig att de ska göra det ändå, men att då få den där vändningen, det kändes ju väldigt starkt, för att sen möta Uppsala och spela 2-2, alltså det är nog någonstans där vi har AIK just nu, men det ska sägas i den matchen, jag tar den där ändå är på tråden, där har du två kandidater till årets mål. Det första är ju Tabata som för praktträff i första halvlek, men även Ragnarsson som snor bollen av Tabata och på egen planhalva, alltså på AIKs planhalva, och tar ett distansavslut som bara ringer fortfarande, skulle jag säga. Så att det är väldigt vackra individuella aktioner, men som sagt, 2-2 slutar den matchen. Hammarby fortsatt i topp, vinner med 1-0 mot Eskilstuna i den där veckoomgången, och har väl inte jättemycket att säga om det, men att Hammarby skulle vara favoriter, men det känns som att det var en ganska krampaktig tillställning. Jag har inte sett den matchen, så jag ska inte orda mer om den. Men du var på en annan krampaktig tillställning.
Ja, alltså förutom Uppsala AIK där det blev 4 mål, så blev det ju 3 mål i alla matcher den här helgen, utom Djurgården Eskilstuna, för där blev det inga alls. Man kan säga att det böljade absolut en del fram och tillbaka, men det var ju ganska suddlöst i anfallen. Det skapades inte särskilt mycket chanser. Eskilstuna hade en boll i mål, då var det offside. Det erkände Sheila van der Bulk absolut att hon var offside på den fasta situationen. Det som väl var lite svårt att se, tyckte jag, på tv-bilderna som jag hade att tillgå, det var om det verkligen var offside på det målet som Djurgården hade inne eller inte. Det var en väldigt tajt situation. Det blev inte mål i alla fall. Den slutade 0-0. Och ja, det kändes som att det var en oavgjord match. Sen hade man kanske gärna sett något mål åt endera hållet. Ceci Åsland var inte helt nöjd efter matchen med att det inte hade lossnat för Djurgården, att det inte blev några mål, att hon själv inte satte något av de lägena som hon hade. Hon var ju tillbaka i elvan igen efter att ha missat de två senaste bortamatcherna. Så nej, då, det finns lite att fundera på där, och jag frågade om dem, men är det skönt nu då att det blir ett landslagsuppehåll så att ni lite kan jobba på grejer? Men det är ju märkligt med damallsvenskan just nu, för det blir ju en väldigt upphackad säsong. Alltså jag menar, vi hade 2 omgångar, sen var det ett landslagsuppehåll. För Eskilstuna blev det ett jättelångt uppehåll i och med att de hade matchen mot Hammarby som spelades den här veckan. Så de hade ju nästan en månad utan match. Precis när säsongen har börjat. Sen kommer man till den här perioden där det då helt plötsligt blir 3 matcher på en vecka. För att sen kliva in i ett nytt landslagsuppehåll. Och så är det 2 veckor utan att man spelar match igen. Det blir lite hackigt, det blir det. Men det känns ju ändå som att tabellen börjar sätta sig mer och mer. Vi har Hammarby och Häcken där uppe, lite i en egen division. Sen har vi AIK, Malmö, Piteå, Eskilstuna, Kristianstad ligger därefter nu och nosar efter sin briljanta start, där de ju faktiskt ledde den här serien tidigare. Så har de halkat ner i mitten. Och det känns väl som att Rosengård är ganska missnöjda med sin placering under strecket. Det känns som att Djurgården och IFK Norrköping också har ganska mycket att fundera på. Ligger på 6 respektive 8 poäng precis ovanför den där kvalplatsen. Ja, det blir intressant att se vad som händer innan vårsäsongen är över.
Ja, jag menar utifrån bara trupperna så är det ju de du nämner som definitivt ska vara väldigt missnöjda med hur det har startat. Oavsett anledning så är det ju definitivt Rosengård, Djurgården och Norrköping som behöver ta sig en rejäl funderare, tror jag. Eskilstuna har ju presterat över förväntan. Mina två suspects i min tabelltippning, Piteå och AIK, håller sig högt upp än så länge, så det ska bli kul att se hur de tar sig vidare. Men sen är det ju ganska förväntat att Växjö ligger långt ner, kanske att de skulle ligga sist, men att de skulle ha det tufft. Uppsala dessutom och Brommapojkarna som brukar florera längre ner, de har ju trots allt ändå fått med sig, jag ska inte säga tillräckligt mycket poäng, men en liten kudde. Någonting som jag kan ta upp som 5 plus idag, för vi behöver snart runda av varandra tyvärr.
Vi är absolut på väg till 5 plus. Ja,
men jag lägger till, för vi pratade ju ändå om Damallsvenskan och du nämnde din 0-0 match där. Jag säger din för att du kommenterade den. Men vi pratar också om hur man promotar sina matcher. Och medan jag är ute på mina härliga promenader med Lara, då såg jag faktiskt posters på matchen mellan Djurgården och Eskilstuna och blev lite upprymd. För inför derbyt så hade jag ju definitivt åsikter om att hallå, är det någon som vet att det spelas match? Och det visste ju folk med den här matchen. Nu kanske inte det var så många där, det vet jag inte exakt hur många som var på plats, för det var väl, nu ska vi se vad det var en lördag, söndag?
Ja, mitt i Stockholm Marathon. Jag tycker det hade varit lite roligt om man hade varit innovativt och bara kört den på Stockholms stadion där samtidigt som folk springer in i mål.
Hade inte det varit guld? Det hade ju för fan varit världens fest.
Visst,
jag måste också be om ursäkt. Jag har surit grymt mycket idag, mer än vanligt. Så det ber jag om ursäkt för känsliga lyssnare. Det hör tyvärr till mitt vanliga lingo, så jag får städa upp det till nästa avsnitt. Men med det sagt så tyckte jag i alla fall att 5 plus till att de hade lagt lite posters till Djurgårdsmatchen, för att det snappar jag upp längs min promenad.
Mm, och jag lägger in en 5 plus till personen som just nu beter sig som en kalv på grönbete, som jag tror kommer kunna vara extremt viktig trots att hon inte kommer kunna sätta sin fot på planen när det här VM-kvalet ska avgöras. Det handlar om Nathalie Björn som igår när hon mötte media dessutom var väldigt öppen kring hur jobbig den här våren har varit. Hur skrämmande det är när liksom någonting man gör varje dag i vardagen. Alltså bara ta ett helt vanligt steg som man kan göra var som helst. Och så helt plötsligt så förstör det vardagen, det förstör ens vårsäsong. Skräcken av att inte riktigt kunna lita på sin kropp som är ens verktyg som man känner så väl. Att hon vågar vara öppen om det och att det är viktigt att man får känna alla känslor. Man får ha de glada dagarna, men man behöver inte vara glad hela tiden när man befinner sig där. Man måste tillåta sig att vara människa. Och att just den energin som hon nu har tagit med sig in här, jag tror att den kommer bli viktig, och den ledaren hon är. Det ska bli intressant att se hur det smittar av sig. Det har varit kul att se hur hon går längs sidlinjen tillsammans med Tony Gustafsson som en liten extra förbundskapten. Och, det bara skiner av, eller om Nathalie Björn. Jag hoppas att det smittar av sig på spelarna som ska ut och avgöra det här VM-kvalet. Med det så tackar vi för den här veckan. Jag påminner om att prenumerera på podden. För som vanligt under landslagssamlingen så kommer det att dyka upp extra avsnitt när ni minst anade. Så in, prenumerera, så missar ni inte det. Vi hörs igen nästa vecka och säger tack så hemskt mycket för att ni har orkat lyssna på oss så här länge igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.